Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Ja, men god dag. Välkommen till denna regniga, gråa måndag som alldeles snart kommer bli fantastiskt upplyst och varm igen. Du lyssnar på Cleo i P3 och vi är tillbaka i eten efter helg och ledighet. Vi sänder varje vardag mellan 13 till 16 uppifrån Umeå och nu går vi in i vår sista vecka. Det är så sjukt sorgligt, men det är en sanning. Därför ska vi gå ut riktigt hårt med spännande gäster, livemusik och överraskningar hela veckan. Och jag är som vanligt inte själv här, utan jag sitter tillsammans med min bästa vän Mark Strömberg. Hej, hej!
Hej, hej! Är det jag? Jag heter Mark.
Ja, och något som är väldigt speciellt med idag är att min fantastiska son Elliot, the one and only Misawi, är på besök i studion. Hej, älskling! Är du här?
Hej, hej!
Hej, hej!
Jajamän!
Vi ska sitta här och ha det mysigt hela dagen. Vi får se hur mycket du vill gästa oss, men du är då välkommen när du vill, lilla vän. Idag har vi en jättespännande dag framför oss, för vi ska snacka om skolan, vilka rackartyg som man hade för sig, och så ska vi köra vad det är värt det. Och så kommer Johan Airijoki hit. Det blir livemusik, glesbygd och massa annat fantastiskt. Missa inte det. Nu åker vi. Puss, mina vänner.
Hej.
Hej. Vi har också min kära son i studion idag, för det är ju fortfarande sommarlov, skulle jag säga. Så ibland så får de följa med på jobbet.
Exakt, och det är ju min bästa kompis också. Jag kan ha den relationen. Du är min bästa kompis och du är min bästa kompis.
Ja, så nu är det riktigt bästishäng. Hur mår ni? Hur mår du, Mark?
Nu mår jag bra för att jag får vara med. Man får ju ingen hjälp direkt. Solens gudinna Ra är ju inte här direkt och hjälpa en att ta sig igenom den här.
Nej, och det ligger ju som ett grovt täcke över världen idag.
Ja.
Man bara tittar, det jag tycker är jobbigast är inte att det är grått, utan det är att det är det här luften, det är som att vi är övertäckt av plastfolie. Fattar
plastfolie,
du? Det är som en ånga av det finns, det, luften, syret flödar inte.
Nej, exakt.
Det är kvavt alltså.
Exakt. Vad gör man då när man ska försöka ta sig igenom det här då? Jag försöker alltid bädda ner mig i populärkultur. Det gör jag.
Ja, det är det.
Jag har kollat på den här tv-serien Glow som kom nu. Den släpptes ju tidigare i, jag tror den kom i fredags, tredje säsongen. Yes. Nu är de ju i Las Vegas och härjar.
Ja. Sjukt, det där är en av mina favoritserier.
Det är det. Den är så enkel och jag älskar de här enkla serierna.
Ja, det är inte så mycket tänk.
Nej, men du vet, man kommer in och så får jag, vill jag bara wasta bort 2 timmar och sen kommer jag knappt ihåg vad som har hänt i någon av de jävla serierna.
Man bara plöjer av.
Ja.
Orange is the New Black är med, och det har ju då kommit en till säsong av den. Det har jag ägnat mig åt.
Ja. Ja, kommer du gå in på Glow sen?
Ja, och sen kommer jag börja ta Glow, Big Little Lies. Vad har vi mer som står på?
Ja,
men det är en lista av grejer. Det.
Ja, Good Place.
Det är de tiderna nu. Efter sommaren, då händer det.
Vi måste få gräva in oss i det här nu.
Ja, ja. Då liksom kan man bara stoppa ner sig under till. Jag gillar ju höst.
Jag med.
Visst vet du om det?
Jo, ja, men jag håller med.
Ja.
Men va, det är ju inte så typiskt.
Nej, jag vet inte om
det är inte typiskt för dig. Jag tänker att det är typiskt för alla svenskar, men inte för dig.
Jaha, det tycker inte jag. Jag hatar ju våren för att då ligger det så mycket förväntningar i luften på att man ska prestera och det ska viska iväg och det är sommar och alla ska göra roliga grejer och alla ska ha snygga kläder och vara glada typ. Och det där blir jag jättestressad av. Mm. Så då gillar jag när vi väl har landat i sommar, då folk har taggat ner lite grann. Och sen höst, då finns det ju inga förväntningar. Ja. Den enda förväntningen är att alla inte ska göra någonting.
Ja, du ska bara överleva.
Man ska bara surviva vintern. Det blir en lång och ensam vinter som Snok skulle ha sagt.
Ja, oroa er inte. Säger de också.
Oroa dig inte. Ja, precis.
Har druckit alldeles för mycket. Åren står inte upp så vi kan göra det, baby, tills solen går upp. Men du, jag har en specifik anledning varför jag gillar höst också. Det är för att all musik blir bättre när man lyssnar på de här hörlurar. Jag går alltid runt med hörlurar som en gammal farbror med händerna på ryggen och skrotar. Och den låter så dåligt på sommaren när det är för varmt. Men när man plötsligt blir det kallt igen så blir det mörkt. Typ där i slutet av oktober. All musik som man lyssnar på, då blir man lurad. För att det är ett skitalbum som låter jättebra i hörlurar utomhus på kvällen.
Just det. Det där är ju intressant också, hur vi i vårt cruise, när man väljer att släppa sin musik. Det är några av oss som gillar att släppa musik på höst och vinter för att musiken är lite mörkare, fattar du? Så det är några av oss som vill släppa på sommar och vår för att den är kanske mer färgglad.
Ja. Och du känner dig som en höstartist också?
Ja, det är mörkt. Jo, faktiskt.
Det är mörkt.
Nej, inte alltid. Jo, jag är lite spretig i det där. Det kan ju vara allt möjligt på mina projekt.
Ja, men du har ändå ett litet hårt mörker över alla ditt artisteri.
Jo, men jag gillar väl det mer än det greppa.
Du är inte så dumglad.
Nej.
Det.
Nej.
Nej. Men vad händer med dig i höst?
Mark! Det är vår sista vecka.
Ja.
Jag har panik. Alltså jag har sån jävla panik. Det är vår finalvecka. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här. Först tänkte jag på det här jobbet som att så här, det här blir en kul grej att prova.
Ja.
Nu har vi kommit in i det här. Att det är det här vi gör varje dag.
Jo, det känns tråkigt att knyta upp det här. Jag försöker alltid hitta också så här, för att klara dagen. Så här, olika regler och tider som man ska förhålla sig efter. Att det här funkar så himla bra.
Det funkar jättebra för mig också. Jag känner jag mår skitbra. Vi är ju två instabila jävlar.
Jo.
Och så har vi liksom fått hamna i den här miljön där det har varit tider varje dag. Samma grej man gör och har vant sig. Och, alltså det har varit så kul.
Och så upptäcker vi nu efter 30. Jaha, det är så här folk har det på dagarna. När man har ett jobb som man går till. När det är någon annan som säger att man ska bestämma jobbtiderna.
Alla ni frilansare där ute, känner ni nu I relate to you.
Ja, som vi.
Ja.
Som bara lojar runt.
Men du, jag läste så här, P3 Nyheter rapporterade tidigare om att Stockholms stad har infört porrfilter på sina skoldatorer. Mm. De ska blockera grova våldssexsidor och så vidare. Men den här typen av filter har kritiserats för att skapa en falsk trygghet och de inte alltid fungerar i praktiken. Dessutom har det lyfts kritik mot att filtren kan blockera sexualupplysning. Alltså det kan bli lite diff där.
Just det.
Precis, men att det ändå men kontentan är att det känns väldigt viktigt att ha något form av filter. Det kan vi väl hålla med om, eller vad känner du?
Ja, och jag trodde det var en gammal grej också, att det fanns filter redan på vår
tid. Det trodde jag med, faktiskt.
Men på arbetsdatorer har det länge varit så filter också på sociala medier och på porrgrejer också. På de klassiska porrsidorna. Mm. Kanske det att det är svårt att filtrera ut nu vad som är vad.
Jo, precis.
Det
står så här, i nuläget är det upp till varje kommun att själva välja om de ska ha filtret eller inte. Men Sveriges kommuner och landsting jobbar på en vägledning till kommunerna. Ja, men precis. Alltså vi ska prata lite grann om skola idag, generellt. Mm. Det är lite kul grejer kommer att hända på temat.
Ja.
Men jag lider mycket med föräldrar. Man är ju själv en sådan. Men alltså det här med mobiler, laptops, iPad. Alltså det finns sån tillgång för alla barn. Och nu jag upplever jag också att i skolorna så använder man sig också mycket mer av iPads och så här digitala lösningar i undervisningen. Typ.
Ja, att man får sitta mer och använda
det. Ja, det känns bara som att hela den där världen är så himla lättillgänglig.
Mm-hmm. Ja, det är den. Ja, precis.
Så hur mycket de än lägger in de här filtrerna så, I don't know.
Nej, men vet du, ungarna, de är ju kreativa. Man hittar alltid en väg runt reglerna.
Det är det jag menar. Man hittar.
Exakt.
Så är det någon som har en iPhone och så är det bara ut.
Ja. Ja, exakt. Alltså vadå, vi var ju kreativa när vi var små. Det räckte med att man fick sitta och kolla in en sån här underklädesida från ett klädvaruhus.
Ja, precis.
Det var inte precis. Mycket som behövdes för att om man ville titta på hud eller en massagebok eller någonting.
Nej, precis.
Avslöjade jag alla vad jag kollat på.
Ja, direkt. Du får inte lämna ut dem där. Tipsen. Nej, men så här är det väl. Om en vecka så börjar ju skolorna igen.
Ja.
Då är sommarlovet det är över.
Det är över.
Vi ska prata lite mer om alltså, ja, men okej, generellt då, det här med att bryta regler i skolan.
Mm. Mm.
Alltså att inte riktigt göra som man skall.
Nej, precis. Vad bröt folk med? Vad hade folk för små lifehacks för att ta sig förbi reglerna?
Ja, och framförallt hur fasen var vi själva på den gamla gode tiden. Okej, Mark Strömberg, stunden är kommen.
Ja, för att prata.
Nu är det bara speak a truth.
Vad hände egentligen? Vad hände i skolan?
Fan gjorde man i skolan? Eller så här, bröt du mycket regler eller?
Ja, jag hade ju väldigt roligt i skolan oftast. Inte på grund av lektionerna, men runt om.
Mm.
Men alltså, jag sa ju, alltså så här, man gjorde lite olika saker så här på rasterna och sånt där, du vet vad man höll på med.
Snackar du lågstadiet nu?
Eller? Om vi går från lågstadiet snabbt, ska jag gå igenom det här snabbt liksom, hur utvecklingen skedde eller vad man ska säga.
Mm.
Jag inte vet jag. Alltså vi spelade ju kulor och bytte hockeykort, höll på där hela lågstadiet. Sen runt fyran en gång när jag och min kompis Anders Engberg, när vi startade vårt första band, alltså då från fyran, trean, då varje rast, fyran, femman, sexan, då kutade vi över till replokalerna och repade och spelade punk. Alltså varje rast i fyra år. Det var enda jag gjorde. fri från bojen av att hålla på och spela massa sport på rasterna.
Ja, du gjorde ju som ett val där.
Ja, fy fan.
Oj, jag blir inte sport.
Räddningen. Hardcore räddade mig från allt. Punken. Drog att spela Green Day och offspring och allting. Men sen också, sen efter det, då gick vi på Hagaskolan, du och jag samtidigt. Och då här är vi bara runt i kafeterian. Gjorde vi inte det?
Det var mycket kafeteria.
Jagade andra folk.
Ja. Det var ju ett rullande schema där, för man fick ju jobba som i små gäng i kafeterian, kommer ihåg det?
Ja.
På raster och sånt där.
Jo.
Vissa veckor.
Jazzbyxorna, de var på ena sidan.
Jazzbyxorna var på.
Ja, precis.
Buffalo-skorna.
Ja, och Fubo-byxorna och andra märken, de var ju på andra sidan.
Ja, just det. Det var lite alla möjliga olika märken på kläderna.
Där hängde vi runt i korridoren, jag sa ju det.
Ja.
Exakt. Men jag tänkte, jag vet inte hur mycket man bröt. Jo, man bröt väl och hängde med ut folk som inte rökte i rökrutan utanför. Usch.
Jag skulle säga att det tjuvröktes en del. Och det var...
Du var en stor rökare.
Jo, jag var ju det, tyvärr. Alltså, det var ju standard. Jag kom ju från en liten borsby.
Mm-hmm.
Och så, jag bytte skola lite fram och tillbaks. Men det roliga var att den byskolan jag gick på lågstadiet, så flyttade jag iväg. Och sen när jag kom tillbaka till Umeå, då hamnade jag med den klassen igen.
Ja.
För de borsbarna åkte in och började på en viss skola i Umeå.
Just det.
Och den hamnade jag på. Och i den klassen.
Ja, vilken förlust kände du?
Nej, det var en ganska stor trygghet faktiskt. Att känna igen någonting.
För att hänga med dem.
Ja, men jag var väl lite trashig sådär. Men jag tror generellt att jag alltid har sett trashigare ut och verkat mer trashig än vad jag verkligen har varit.
Ja, just det.
Jag var väldigt snäll och skön. Det var inte som att jag var någon ryare direkt.
Eller? Jag tänkte också att du var en sån i det gänget, i röja gänget.
Ja.
Tror jag när jag såg dig först.
Jo.
För du var ju jazzbyxig i början.
40 sen.
Ja.
Och sen lärde vi känna varandra. Och då hade jag bara på med dina kläder varje dag och typ skulle vara straight edge typ.
Ja, det är sorgligt tycker jag att du ofta beskriver tiden, den tiden när du apade efter mig som mest som din värsta, fulaste period.
Nej, gud, anledningen till att jag ofta säger det är för att det kanske är mest stolt över den perioden.
Uh-huh.
Jag varit ju väldigt cool då.
Oj, ja.
Alltså att jag inte såg ut som typ alla andra tjejer i skolan.
Ja, just det.
Utan att jag gick runt i stora stickade tröjor och hade snus som bara hängde hela facet.
Ja, massa hardcore hoodies.
Hardcore hoodies och...
Snus i hela facet.
Ja, men jag hade det. Jag hade fan snus coolt. I hela facet.
Ja, jo, det influerade inte jag, ska säga.
Nej, men jag tycker att det låter coolt för att det kanske inte var liksom så den vanliga 14-åriga tjejen såg ut bredvid mig. Man kanske var lite finare.
Just det.
Renare.
Men alltså, vi snackar ju nu om, för att de har infört ett porrfilter på alla skolorna runt hela Sveriges kommun.
Bröt regler.
Ja, och bröt regler. Och jag vill veta också vad folk har för liksom olika, vad man hade för lifehacks. Alltså, snodde man saker från skolan och tog hem eller bröt ner in någonstans och hängde, snatta från skolkafeterian.
Precis, det finns ju olika bus man kan göra. Allt från att fuska på prov, klottra på väggar, skolka, tjuvröka. Gud vet vad alla hyss man hittar på.
Stängde in folk i skolskåp, det gjorde ju folk också. Eller bröt sig in i andra skåp.
Mobbarna liksom, mobbade du. Hur var du i skolan? Ni som lyssnar nu, we need you. Vi behöver er nu på den här. Vad gjorde du i skolan som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Skriv in till oss och berätta på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Eller mejla cleoip3@sr.se. Solskin på min ficka, backhästet, nyckeln från bron. Sodavatten med Movits och Tjuvjakt. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi, och Mark Strömberg.
Tjenis.
Vi är inne i vår finalvecka av detta kära program. Vi sitter och pratar om skolan och hur man var egentligen. Eller kanske hur man är i skolan, ni som fortfarande är i skolan. Det behöver inte vara högstadie, gymnasie eller lågstadie. Det kan ju vara att ni är på universitetet eller någon folkis eller sånt.
Joj.
Men ni som lyssnar nu, vad gjorde du i skolan eller vad gör du som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Smsa in till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Eller mejla cleoip3@sr.se. Men det här med fuska på prov,
ja.
Kan vi bara gå lite djupt på det här? För jag tycker, det här är lite för mig som folk som rymmer från fängelse. Mm. Fattar du? Det är en sån grej som jag gillar att höra om.
Och ja, för, ja.
Man blir liksom imponerad när någon har lyckats göra det på ett jävligt bra sätt.
Ja, för en del har ju tagit till såna drastiska metoder.
Ja.
Verkligen. Nu i januari så var det ju en liga på 3 pers eller någonting som dömdes för att ha styrt upp jävligt seriöst business runt att hjälpa folk att fuska på högskoleprovet.
Mm.
I att de sökte upp svaren, kollade upp vad de behövde ta reda på. Sen så fick de som någon liten sån där magnethörselsnäcka som de skulle ha i och en modifierad mobiltelefon. Och sen så gick de här personerna in och tog provet och satte andra personer och läste upp svaren live åt dem i liksom in i örat på dem så de kunde sitta.
Alltså,
de blev dömda till fan flera år i fängelse.
Va? Av
dem. Ja, för det här. Och de fick ju mycket pengar för det här också. För fan, nej, mycket Gud. Jobb för det.
Det är liksom Oceans-gänget. Fast.
Ja, exakt. Men det är ju en av de bästa genrerna i film är ju en heist-film.
Alltså ja.
När man ska försöka ta ut något eller man ska bankråna eller någonting annat.
Ja, ja, ja.
Det finns ju några klasser. Alltså det finns ju roliga grejer på vad folk kan ta sig till här.
Mm.
Jag tänker jag kan läsa upp några klassiker kanske som man kan ha.
Mm.
Och om ni vill ha hjälp här, varsågod, här har ni.
Tona ner nu, Elliot sitter ju här.
Ja, just det. Nu ska jag tipsa Elliot faktiskt. Så här kan du göra när du ska fuska på engelska provet eller matteprovet. Som
Elliot,
kommer.
Du har inte haft så mycket prov i skolan än, va? Alltså, ni har inte haft, nej, han skakar på huvudet. Nej. Det är inte där än. Ja, kör.
Här är nummer 1 tips till dig. Man tar en flaska, en drickesflaska, och skriver du svaret på insidan av etiketten på drickesflaskan, typ en PET-flaska. Kan du skriva svaren innan? Nej, jag dricker bara vatten.
Nej.
Jag dricker bara. Eller om du, då kan du fylla det med cola också om du vill. Alltså någon mörk läsk. Så att då, när man tippar över den, då ser du svaret på etiketten. Men om du ställer tillbaka den,
då
åker ingenting. Dricken över etiketten man skriver på insidan.
Smart.
Man kan ju också ha ett gummiband som man har runt handleden. Och så skriver man svaren bara längs runt gummibandet. Så här, och då kommer man inte heller se vad som är för någonting. Eller om man tillåter att ha en kluddlapp med sig in som man till exempel ska sitta och göra någon uträkning på eller någonting, då kan man ju skriva in svaren i den innan så man bara smugglar upp en liten lapp och så har man det som kluddlapp och så står svaren inuti kluddlappen men man fyller ut det med kludd.
Man ska ju inte fuska.
Säger vår producent här.
Och så kan man också skriva in det på, man skriver in svaren på naglarna. Jättelitet. Men det är bara ett mönster. Det är någonting som jag bara har.
Just det, jag tittar
på naglarna. Jag måste kolla på naglarna här. Och även, eller om man kan dölja, man skriver ut det på armen men man döljer det med ett bandage, också bra. Eller om man får ta med sig mat in, då kan man rista in det, antingen med noll i en chokladkaka till exempel.
Alltså den här listan som du har kommit över nu, jag kan säga att jag sitter med en lista för lärarna, hur de ska
kunna se.
Komma hur de ska se när någon sitter och håller på och vad lösningarna är. Alltså så här, nej men jag bara säger att jag sitter lite i den världen. Det är till exempel så här, mobil som fusklapp. Det går lika bra att fuska med mobilen som med dator. All information som går hittar via en dator till det, bla 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 bla. Lösning, se till att alla mobiler är helt avstängda eller samla in dem. Men det står också så här, var medveten om att folk ofta har dubbla mobiler så att när du har samlat in alla mobiler, gör det igen.
Den gången som man kan ta, om man har ett matteprov, då kan man ta höljet av en miniräknare och sätter man den ovanpå mobilen så att man har mobilen inuti.
Oh.
Här sitter jag och gör gånger tabell. Nej, det gör jag inte alls. Jag smsar med någon polare. Jag kollar upp svaret på Google.
Men du, fuskade du själv i skolan, eller?
Nej, jag visste att jag var så jävla dålig. Jag kunde inte.
Var du dålig i skolan?
Nej, men jag hade svårt att rikta energin dit den behövdes ibland.
Det där låter som någonting som lärarna sa till en på utvecklingssamtalen. Ja, men det känns som du har lite svårt att rikta energin.
Du kan om du vill. Du vill bara inte.
Nej.
Så säger de alltid åt den.
Ja.
Jag tror inte jag får tänka om jag får.
Nej. Ja, man gjorde väl något danka försök. Alltså, jag gjorde ju aldrig något sånt här seriöst kan jag säga.
Nej, det känns som att det var så mycket som stod på spel på ett prov att det var så himla viktigt, tror jag.
Nej, precis, att man bara, nu gäller det.
Ja.
Nu är det så här, klarar jag inte det här, då är det kört för evigt. Utan det var mer så, ja, men det får gå som det går lite grann.
Eller? Exakt. Jo. Nej, jag var helt lugn på det.
När du, förra veckan, du var inte här då, när syster Sol var med och var sidekick och Monica Kitchau, då pratade vi lite grann för att... Det var också P3 Nyheter som rapporterade om att de ska införa några nya band nu i Sverige som man ska sätta, så här digitala armband som man ska sätta på barn som börjar pipa i lärarnas annonsändare, bla bla bla. Så börjar det pipa om de lämnas skolområdet. Oj. Och det är ju bra om man tar hand om små barn. Så. Men sen så diskuterar man även om man ska ha det i alltså äldre, för äldre elever. Alltså att man ska, det ska hjälpa hålla koll på frånvaro och sådär.
Men usch.
Jag vet, det känns ju jätte...
Alltså skolka har man gjort. Ja, men det har, men det gör ju alla. Ja.
Och då tänkte jag ju, för jag var ju en... Jag skolkade en del.
Mm.
Det skedde, ska sägas. Och fan vad sketch om man hade haft något annat. Det känns som att det är någon sån här fotboja.
Jo.
Alltså det blir den stämningen.
Jo, det är klart. Såna grejer som man har på hundar.
Ja, som bara...
Brr. Den springer utanför. Ja, men det, om man skolkar, alltså från sjuan, då är det fan upp till en själv. Då, ska man, då får man välja helt om man vill inte vara där eller inte, tycker jag. Från högstadiet.
Ja, jag vet. Det känns som att det händer mycket i de åldrarna. Svårt då. Ja. Alltså att man är så virrig och vimsig i den där åldern, i tonåren, att man inte kan fan fatta ett rimligt beslut.
Nej, men då lär vi lära oss av att stoppa fingrarna i elden. Visst är det så vi gör? Ja. Alltså du, men alltså någon som har koll på lite mer vad, hur vi var och hur vi höll på, det är ju en person som jobbade på våran skola, Hagaskolan, som heter Per Sandgren.
Han var ju då alltså resurslärare.
Ja, alltså han var ju som, han hade som ett eget kontor ute i korridoren, så att alla som hade lite trubbel eller alla som ville kunde bara liksom, man kunde hoppa in på,
han
på,
var ju
på hans kontor.
Ja. Han var viktig för skolan.
Han kunde hoppa in, man kunde hoppa in på hans kontor och bara lägga sig i soffan och typ prata ut.
Ja.
Och han hjälpte en så här, höll koll på, men typ den här personen kanske behöver lite, nu ska jag gå och snacka med den och så här, höll koll med folk och det var,
ja, men den
jävla...
där liksom klippan i skolan som bara var som en trygghet, och han var en trygg person, men han var inte en lärare.
Nej, han var ju mitt emellan där.
Fick som något...
Man kunde snacka skit om lärarna med honom.
Jag tänkte att vi har tänkt att vi ska ringa upp Per.
Ja.
För att få kanske en lite mer ärlig bild, korrekt bild av hur du och jag var,
ja,
på högstadiet.
Mm.
Så vi kör lite musik och så får vi höra lite skvaller från Per strax. Att vi blir lyckliga ändå. Sunnan Vind med Mares. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömper.
Hej!
Ja, men då hade vi väl tänkt kanske lämna ut oss lite i eten nu då kanske.
Ja, för vi gick ju på en skola som heter Hagaskolan när vi gick på högstadiet. Du kom utifrån Borsen och jag kom från öst på stan.
Stadspöjken och
Borsen. Och där härjer vi runt. Vi pratade idag om skolor och man höll på med för hyst där. Och en person som fanns där på Hagaskolan hos oss, det var ju som, vad man säger då, resurs. Vad säger man? En resurspedagog?
En resurspedagog. Elev, liksom. Ja. Jag skulle bara vilja säga att han var en klippa på vår skola. En trygg vuxen som inte var en lärare, men ändå något mellanting. Men coolare som man vågade ty sig till på något sätt.
Ja, inte en dum tonåring och inte en tråkig vuxen.
Och han hade liksom the eyes on the school. Vi har med oss denna fantastiska person på tråden. Får vi välkomna Per Sandgren?
Tack så hemskt mycket. Det var väldigt vackra ord.
Jag fick en applåd också.
Ja, tack så mycket. Hur mår du från er?
Ja, hur mår du Per? Ja.
Jo, vi har ju som det första arbetsdagen. Så att, jag sitter här med mitt arbetslag och vi har en lunch som har just avslutat. De sitter nu och börjar svara på lite frågor i ett dokument. Så det,
Hur lång semester har du haft då?
Ja, men det är ju fördelen med skolan. Så att 8 veckor då, eller
är det? Ja, det är det. Är det därför man jobbar i skolan?
Ja, jag tror många som första tänker det, att det är ett stort plus när man väljer ett yrke. Ja. Men jag tror kanske inte det, man ska nog tycka om att jobba med ungdomar, annars är man nog fel ute. Men det är jättevärdefullt.
Men du, det jobb du har, det kallas för, du är resurspedagog, är det korrekt?
Ja, så det, jo precis. Så det är som en titel, det är lite diffus. Där man kan säga att, alltså man ska finnas tillgänglig, men liksom inte, man är inte lärare, man är inte kurator, man är inte psykolog, men man är däremellan. Och så är det att man finns ute bland eleverna på ett tydligare sätt som vuxen. Och då blir det liksom naturligare att gå till den personen först. Så att man kan säga att i de lite svårare frågan så blir man som en sluss sen till en kurator eller psykolog.
Ja, för det kanske kan vara ett ganska stort steg att så här, ta sig till kuratorn.
Ja.
Kan kännas lite seriöst.
Ja,
kanske.
Jag tror att även om det säkert håller på att förändras, det synen på att gå till kurator och psykolog, så är det ju ändå fortfarande så, speciellt kanske pojkar, Har lite svårare fortfarande. Även om hej, det hej. Där också. Hej. Hej Mark. Så att, ja, nej, men det är väl en viktig uppgift.
Mm. Så att, hur länge har du, du är kvar på Hagaskolan?
Ja, jag är kvar.
Och hur länge har du varit
där? Jag blir nog kvar. Jag brukar ju få den frågan eftersom jag har varit så länge. Hur länge så jag räknar ju aldrig sånt. Jag har ingen aning, men det är ju liksom hur länge som helst.
Ja,
ja alltså ni gick ju där.
Ja.
Ja, och det är ju ett tag sedan.
Det är ett tag sedan.
Tänka, för ni är ju, vad är det nu, ni är födda?
Vi gick 2000 till 2003, eller jag gick det i alla fall. Mm. Så, där runt om.
Ja, så det är ju 15-16 år sedan.
Jag har ett väldigt tydligt minne av att du och jag, Per, kollade, för då hade jag just köpt min första DVD-skiva.
Ja.
Som var en live-DVD från en stor hardcore-festival i USA. Jag kommer ihåg att du och jag kollade på den i kafeterian. Och, för jag hade ingen DVD-spelare hemma.
Nej, och det där kommer jag faktiskt väl ihåg, Mark. För det var liksom när dagen var slut. Ja. Och du och jag hade ju någon slags sådär relation. Vi pratade med varandra mycket och sådär. Så du var inte den som stämde på det jag sa förut, att pojkar har svårare att prata. Du hade lätt att prata. Men och så kom du med den där och så ville du visa mig. Det var någon speciell grupp, tror jag. En amerikansk grupp.
Och så kommer jag ihåg att du sa att han ser ut som en hockeyspelare, kommer jag ihåg att du sa, sångaren. Fan, han är ju muskulös som en hockeyspelare.
Jo, men det var ju ganska sådär rough, det var ju ganska kraftfullt framträdande. Så det var ju liksom nästan lite hockeykänsla. Jag är ju då själv, eller spelade ju hockey själv.
Ja.
Så att det var kanske den kopplingen. Men det var ju som en moment där med och du var ju jättemusiken, du ser, vi pratade ju ganska mycket musik, det kommer jag ihåg.
Var det där på Hagaskolan du Mark? Nej, det var på Östmanskolan där ni var på
repade.
Och okej.
Okay. I musikskolans där. Ja.
Ja.
Hängde mer hos Per på efterskolan eller på rasterna än i musiksalen.
Ja, jo, och det var ju då slumpas jag inte vet jag, men det var ju ett stort musikintresse. Det är väl inte så konstigt att ni bägge två har fortsatt och håller på med det, så att, det var ju fler också, så att,
Vad kommer du ihåg av Nathalie? Vem var Nathalie när hon hängde runt där i högstadiet?
Ja, men alltså, jag kommer ju ihåg att Nathalie kom från Vännäs. Och jag kommer inte ihåg om du började du sjuan. Eller hur?
Jo, jag tror jag kom in i halva sjuan.
Ja, exakt. Jag kommer ihåg, jag var ju sådär, så att då sitter jag ju med på någon överföring där man, ja, nu kommer den här tjejen och sådär.
Just det.
Så det kommer jag ihåg. Och då ska man säga till lyssnare att det är liksom lite ganska stor skillnad på Vännäs och Umeå då. Så det var ju lite sådär, sitta i baksätet på bilar med äldre killar och sådär. Så det tror jag.
Ja, jag hade ju någon äldre kille där som skulle lämna mig i skolan varje morgon.
Just det,
det var lite trashigt sådär.
Vilket gäng hängde Nathalie med? Vad hängde Nathalie med för gäng på Hagaskolan? Vilket typ av gäng?
Det var ju egentligen lite, det har jag faktiskt tänkt på förresten, apropå det där med alltså vilket gäng, alltså det var ju ni, era, några åldersgrupper där som var extremt aktiva på skolan, alltså som gjorde avtryck, och ni var ju väldigt liksom framåt på massa olika saker, även som vi säger med musik, men även liksom socialt och engageras i, nu låter det här väldigt upp som jag liksom tar i er, men undervisningsfrågor, pedagogiska, alltså, hade synpunkter på pedagogiken eller hur lärarna lärde ut uttaget och hur de var som personer och
Det var
väldigt, väldigt aktivt.
Det var ett stort tyckande mycket om saker.
Det var väldigt mycket tyckande. Väldigt, väldigt, väldigt mycket tyckande. Och så även fast det inte var så där jätte... Jag har faktiskt en liten story om dig, Nathalie. Du var inte jätteintresserad av kemi.
Nej.
Nej, du gillar inte det vidare. Och så sen, för det här har hon, Ulrika heter hon.
Ja,
hade dig.
Henne minns jag väl.
Ja, jo. Du skulle ändå visa att du var lite intresserad. Då hade du räckt upp handen och så hade du ställt en fråga så här. Hur kommer det sig att när man står och duschar bakom ett duschdraperi så rör sig duschdraperiet mot kroppen?
Ja, klassiska. Ja.
Vilken genifråga!
Ja, att du tänker på det då, Nathan.
Ja, men att kunna koppla ihop att det är en fråga för kemin.
Ja, just det.
Ja,
fattar ni?
Ja, men jag tänkte att du vill väl ändå visa att det var som ändå...
Ja, att man försöker på sitt sätt.
Det är intressen då och frågeställningar.
Ja, vad fint.
Ja, den var ju lite bra.
Ja, det var väldigt
bra. Men annars, sen var det ju väldigt, det som man nu ska prata om, det som kunde vara lite jobbigt, och det var ju det att det var otroligt mycket graffiti, mycket taggande på skolan. Alltså det var hur mycket som helst. Och Mark från din gamla skola, alltså på Östermalm, där var det ju hur många som helst.
Ja, mycket graff. Alltså vi var ju som i stor eran också när folk graffade. Ja. Vi anordnar ju festivaler och saker nere på nu med nedlagda galaxen.
Mm. Ja. Precis. Och det blev ju då ett problem också för vaktmästarna som tyckte liksom att det kladdades ner. Och så det var ju jättestort.
Det där minns jag faktiskt när vi bytte från den här, alltså från Hagaskolan och började på gymnasiet och började på en skola där det var så otroligt, otroligt rent. Alltså, man reagerade liksom så, oj, här, hur har de fått pli på alla ungdomar på det här stället?
Ja. Sen var det faktiskt, jag kommer också ihåg att det var en bildlärare som ändå tyckte hon skulle plocka upp det där spåret. Så hon la in en liten egen kurs i graffiti. Ja, och det togs inte väl så där jättebra. För det var ju lite grann...
Men så är det för pionjärerna.
Ja, men alltså hon tyckte väl, de eleverna tyckte att vad vet hon om det här? Alltså det här är ju som våran grej. Så att, men hon kämpade på i alla fall.
Jaha, men hon vill ändå visa liksom, jag är med er, jag vill...
Ja, och så liksom supporta. Ta det lite grann och göra lite teori av det. Alltså,
just det.
Ja, men färglära och allt möjligt.
Spitta inte andras målare.
Nej,
så sköter man sig på gatan. Men du Per, vad fin, tiden går så fort när man sitter och reminissar. Tack så jättemycket för dina minnen och att vi fick prata med dig.
Hallå, tack Per för allt du gjorde för oss då, måste vi säga.
Att du gjorde oss till folk.
Att du ska veta att du var viktig för oss när vi växte upp och behövde någon vettig vuxen kar runt oss.
Ja, det är roligt att höra.
Ni får lycka till med skolstart.
Ja, det blir bra. Vi kör igen här. Ha det bra.
Ha det bra.
Puss.
Hej, hej.
Hej.
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Jajamän, mina kära vänner. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi, a.k.a. Cleo, och min bästa sidekick, Mark Strömberg.
Hej.
Vi har avklarat en timme. Vi har två kvar, så ni behöver inte vara rädda. Ni kommer få vara med oss fram till 16:00. Det är vi glada för. Och vi får hit Gällivare-artisten Johan Airijoki, som alldeles strax kommer hit och ska köra live för oss. Det är ju kanske det bästa jag vet med de här veckorna, när vi får live musik hit. Så det kommer bli helt fantastiskt. Och har ni frågor till honom redan nu, så smsa in på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skriv ditt meddelande, eller mejla cleoip3@sr.se. Så då åker vi. Puss på er! Det ska ju då sägas att vi är ej längre ensamma i studion. Eller ensamma.
Vi är inte längre fyra personer, vi är ju fem!
Och där var jag för att huvudräkna och det gick inte fort. Jag säga. I vanlig ordning kommer jag inte säga något förrän jag har dragit min press. Så du är gäst, du får vara tyst en liten stund till. Nu är det så här. Det här är ju fantastiskt, tycker jag. Han är musiker, låtskrivare, snowboardåkare, gruvarbetare och bosatt i Gällivare. Han har spelat i banden Värt och Parkas, och 2015 kom debutalbumet som soloartist Vissa saker måste brännas, som blev hyllat av recensenterna och fyllde konsertlokalerna runt om i Sverige. Jag citerar journalisterna: tänk dig en lägereld i kraftiga minusgrader där de alkoholfyllda ångorna syns i luften. Tänk dig en trubadur som sjunger för att överleva. Där har du Johan Airijoki. Vi säger varmt välkommen till dagens gäst, Johan Airijoki!
Tack så mycket. Kul att vara här.
Hallå.
Tjena. Välkommen. Vilken introduktion. Jag känner mig varmt välkommen. Kul att vara här.
Nu ska du känna pressen på att leva upp.
Ja, nu jäklar har du. Har något att leva upp till. Nej, men du, hur mår du, Johan?
Jag mår bra.
Varför mår du så bra idag, när vi andra inte gör det? Vill jag fråga.
Ja, men jag har åkt buss.
Ja. Har du gjort rätt?
Ja, jag åkte buss hit från Östersund, och så satte jag bredvid en gammal man. Han var 92 år. Han hade kapat två fingertoppar. Han hade jobbat på sågverk hela livet. Oj. Och så satt jag och surrade med han. Det var intressant. Så.
Gud vad mysigt.
Han måste vara extremt duktig arbetare om han bara har kapa två fingrar.
Mm. Ja. 40 år i sågverkade.
Åh, wow. Herregud.
Så du är som bara på genomdrift och du ska vidare sen till?
Ja, jag är då... Man kan väl säga att det här är liksom det lite sista jag har inbokat att göra som i mitt jobb som musiker. Sen har jag... Är det ganska blankt efter det? Men jag har varit och hela, sen årsskiftet har jag varit ute och spela egentligen. Jag tror jag har varit typ 20, ja men runt 25 spelningar så där sen årsskiftet.
Kul, vart har du varit? Du spelar i helgen?
Ja, i helgen var jag och spelade utanför Östersund på ett ställe som heter Nöjesbruke.
Okej. Okay.
Vad är
det för ställe?
Ja, det är ju en golfbana, paintballbana, så här festlokaler. Det är en kompis som heter Pontus som driver det. Mm. Han tassar runt där utan skor. Och...
tassar runt där, myser på.
Myser på.
Och kunde du skjuta paintball och spela gitarr samtidigt på scen?
Jag var aldrig på paintballen, men jag spelade gitarr och badade och hade det bra.
Man, ja.
Kanske att han kan fixa en kombinerad paintball och gitarr till nästa år.
Ja, precis. Du, vi träffade dig på Musikens Makt för, är det 2 veckor sedan eller? Det tror jag. Ja. Hur många? 1 vecka sedan? 2? Det går så, jag har hängt med i tiden.
Där ni sände live ifrån.
Vi sände live där och du spelade. Mm. Vi intervjuade inte, men vi träffades emellan sändning kan man säga. Hur gick den spelningen för dig?
Det gick riktigt bra. Det var mycket folk där. Och det var en fin uppslutning så att, och det var sista giget vi gjorde med hela bandet, Malmfältens rockklubb, Johan Eirik.
Ja.
Så att det var häftigt.
För du turnerar både själv men också med ett band ibland, eller? Förklara.
Ja, ja. Precis, jag brukar ibland får jag lite som en förtrupp och försöker mjuka upp folk lite. Nej, men det beror väl lite på vad det finns för budget och sådär också. Mm. Jag kan ju ta andra spelningar själv. Sen är det ju roligt att spela själv också. Jag tycker om det.
Hur gör du då? Kör du med gitarr och du liksom?
Ja, jag har lite 2 olika gitarrer och något munspel och sådär som jag kör lite olika grejer med.
Det är lyxen för en trubadur också att kunna välja när man ska köra akustiskt när du ska köra med storband. Ja. Eller hur? Om du ska vara elektrisk eller akustisk.
Ja, precis. De är ju skrivna på gitarr. Oj. Och sång, de här låtarna som jag gör. Så att jag kan ju liksom plocka ner det.
Ja,
i små beståndsdelar.
Kommer du gå in i en elektrisk Dylan-fas sen?
Alltså, jag är där.
Upp allt och blir nerbuad för sen för att alla vill höra dig spela.
Nej.
Nej, alltså jag kommer... jag tror vi har ju dragit in lite allt möjligt i studion. Elgitarr spelar jag spelar ju nästan bara elgitarr på scen. Mm. Sen har vi släppt in syntar och allt möjligt och sådär. Så det är som ingen... Vi har ju inte satt några gränser eller regler för vad vi ska göra för någon sorts musik alls egentligen.
Mm.
Men för de som inte vet, nu får du vara din egen pressskrivare här nästan.
Ja.
Hur presenterar du dig som artist då? Från noll?
Eller, ja, dig som artist men också dig, Johan. Hur beskriver du?
Vad ska man säga då?
Ja, vi har ju pratat om skol, att växa upp när man var i skolan och allt sånt där.
Ja.
Och jag tror många vet dig också som har känt dig när du är yngre som världens jävla snowboardhärjare, eller hur? Och så nu står du här på scen.
Precis. Min högstadieperson kanske, då var jag en skatare.
Mm.
Och det är man ju på något vis fortfarande. Snowboard har jag åkt liksom hela livet och gör det fortfarande. Och sen har musiken alltid funnits parallellt intresset och sådär för det. Och sen var jag väl en liten smygbohem samtidigt som jag var skateboardkille och skrev dikter.
Men det var inte okej i killgänget?
Det var säkert okej, men jag vågade väl inte riktigt...
Det var inget du posera med?
Nej, det var inte riktigt att jag poserade med det. Och sen var det väl att jag kom ut ur garderoben.
Ur täckbyxorna.
Ja, precis. Med mina... Ömma liksom funderingar och spelade gitarr och skrev liksom, och kombinerade det.
Under hoodien en flanellskjorta.
Exakt.
Det,
det är så många lager.
Vi ska prata en massa med dig Johan och det ska köras live och vi ska mysa på här en timme med varandra. Men vi ska köra lite musik. Och ni som lyssnar nu, har ni frågor, messa in dem på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Puss! Precious baby. Benny med Amazon, och innan dess hörde vi Loyalty mellan Mix. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Natrimi Saui och Mark Strömberg. Och dagen till ära, vi har Johan Airijoki här som ska köra live för oss, men just nu så sitter vi och snackar om diverse.
Mm-hmm.
Eller hur?
Det stämmer.
Har du fått någon kaffe?
Jajamän.
Jo.
Fick en kopp.
Det är bra.
Mm, det är bra det.
Du har fått ett sms.
Jaha.
Jo, det ska jag läsa för dig. Kan vi få en shoutout till Hanna Samuelsson i Sundsvall? Johan Airijokis största fan. Vore coolt om man kunde göra det. Peter på udden fast nu i bilen.
Mm. Hej Hanna. Tack så mycket för det här peace-tecknet som du kastade upp till mig på scen. I Vilhelmina och i Sundsvall.
Oj, hon följer efter dig på alla. Fan, hon är en sån.
Är det sant?
En riktig head som följer med alla turnédatorn.
Ja, så jävla fin.
Hon är en true head.
Fan, det
älskar,
gillar vi.
Såna.
Bra.
Älskar det.
Men alltså, jag älskar när det kommer hit någon som pratar på bred dialekt. När du börjar bre på någon jävel.
Ja, jag brer på mer då.
Ja.
Men det är ju härligare än när det blir tvärtom. När vi får hit
någon Stockholm.
Stockholmsgäster.
När Isabel var här och du
jag tänkte just på det också. Hon har en bra västerbottniska ändå, Cleo.
Jo.
Som den sitter där.
Ja, men jag gillar när jag låter så mycket mer än åt andra hållet.
Ja.
Om jag säger så. Och det är lätt när man flyttar härifrån. Det är ju en sorg när man känner att det liksom trappar ner successivt.
Mm.
Dialekten. Man då, vill ju skruva upp den lite grann.
Men brukar det inte vara så för dig också att man, när man kommer nära känslorna, när man blir väldigt arg eller väldigt glad eller något, eller
jo,
står på scen eller något,
absolut.
Att det blir starkare dialekt.
Just.
Absolut. Så man skulle kunna säga att jag är mycket in touch just nu.
Ja.
Vi har vibe här.
Bra.
Men du Johan, apropå dialekter då.
Mm.
Du kommer ifrån Gällivare.
Det stämmer.
Malmberget
till och med har jag vuxit upp i.
Ja.
Mm. Och det är ju ett samhälle som håller på att försvinna. Det är gruvbrytningen där. Det är, Kiruna har man nog många hört talas om, men det är samma sak som sker i Malmberget också, att det är ett stort rasområde som växer och en stor grop som växer mitt i samhället. Och bit för bit så spärras samhället av och rivs.
Man ska liksom flytta hela samhället?
Ja, de flyttar en del hus till Gällivare. Mm. Och sen byggs det samtidigt nytt en hel del. Men,
hur långt är det till Gällivare från Malmberget?
Ja, det sitter ju ihop liksom, kan man väl säga. Men annars så är det några kilometer däremellan.
Mm.
Mm. Vad kommer man göra då när hela hålet växer mer och mer? Vad gör man? Man får bara göra, det blir som en valley till slut. Man får flytta ner i hålet till slut.
Ja, precis. Mm. Alltså de började ju fylla igen hålen med grus. Men då märkte man att det var sprickbildning på vägen de körde in för att tippa grus. För fyllningen. Så det var osäkert. Så att hål.
Hur känner du för det här? För det, man pratar om det, känns så här, det känns det är deppigt liksom ofta det som det, hela våran stad försvinner och det så. Du var ju med också i Sverige på SVT, visst ett inslag där. När var det då? I vinter? Nej, det kanske var
i höstas sen.
Höstas. Som fick stor uppmärksamhet också när du pratade om det här. För det är också det som folk inte vet om riktigt, att det händer där också. För nej. Kiruna vet ju folk. Men det är nästan som en klisché att folk tror att man bara tar upp alla husen på någon släp och kör
och
över
kör
dem
iväg.
Till. Känns det sorgligt att många av dina gamla typ barndomsminnen och saker som du har minnen från bara rasar iväg?
Ja, absolut.
Vad finns det för positivt runt det? Finns det någonting bra att se med det?
Ja, alltså det är ju klart sorgligt att liksom inte kunna ha platsen man har vuxit upp på och kvar och kunna minnas och, eller kunna gå ens på sina barndomsgator. De finns inte ens, stadskärnan och centrum. Malm Konsum la ner nu senast här för i juni. Det var sista öppna butiken.
Mm.
Det som är positivt är väl att det samtidigt byggs i Gällivare nu. Och att det blir som
Det expanderar.
Vi har fått en ny skateboardpark nu. Och,
wow. Och man kanske försöker kompensera upp lite.
Ja, här. Precis. Och vi kan skapa en del häftiga grejer nu.
Mm.
Nu när vi får börja om. Liksom.
Men hur är stämningen där uppe i att det här sker bland folket? Vad är liksom...
Ja, men det är väl en del knorr och sådär. Och det är väl... Jag kommer ihåg att jag var uppe i Malmberg och satt och sola och så såg ut där över gropen och så kom det förbi två äldre herrar där och stod där och kikade ut över det hålet och liksom gatorna de hade levt på. De bara, de har De har tagit vår själ. Så, så det är väl klart att det finns en smärta. Men det är ju samtidigt inget nytt. Alla har ju alltid vetat att det här ska ske. Så det är väl jag tror det är ganska blandade känslor.
Det jag började tänka på när du sa att så, nu la de ner Konsum. Och, jag började tänka på alltså, överhuvudtaget på så här glesbygd. Och mindre orter upp och in i landet och sådär. Och hur, ja men hela det här konceptet av att alla ska flytta in till de stora städerna, ingen bor längre på glesbygd. Alltså så här, det där tycker jag är så jävla sorgligt.
Ja, det
alltså
är
det finns en djup, jag blir jättesentimental och ledsen när jag tänker på det här för att, alltså dels, jag tänker på in the big picture, alltså samhället och hur vi lever och vilka prioriteringar vi har och varför vi inte vill snarare söka oss. Behovet känns som att det egentligen borde vara att vi vill söka oss ut och, du vet, odla vår egen mat och bo i fina hus och ta hand om, alltså du vet, hela den där grejen. Vad tänker du? Alltså för att du blir ofta omnämnd som att du har blivit någon slags röst för glesbygden. Hur känner du själv kring det där?
Nej, men alltså det är ju en urbanisering. Det är en global trend. Och folk flyttar till städerna från landsbygden. Det finns ju sätt, politiska sätt för att få landsbygden att leva. Och det ser jag inte när jag är där ute att det gör speciellt mycket.
Nej. Mm.
Ibland tycker man här rapporter också om att det finns någon nästan som gröna vågen när folk skulle flytta ut igen och liksom ta tillbaka och lära sig leva ute på land. Ja. Runt våran generation, alltså folk som är födda på 80-talet som vill åka hem igen.
Ja, jag har också hört det, alltså attitydsförändringarna är sådana att 80- och 90-talister kan tänka sig att bo på landsbygden.
Mm.
Jag föreställer mig att det kanske kan ha någonting med den här nya IT-tekniken att göra.
Joj.
Att man kan faktiskt bo var som helst och ändå...
Man kan ändå leva modernt
och ta del av hela utbudet som finns.
Känns som att det också kan vara en viss generation som har vuxit upp först utan all den här tekniken. Och sen när det kommer in och så ska man göra media i storstan. Och så har vi blivit less på det, så har vi insett att vi kunde leva utan det också. Det är en mer skärpunkt för oss än om vi hade vuxit upp med sån modern teknik. Kanske från början också. Då hade vi inte skilt det så mycket emellan.
Men precis. Men okej, snacket och tugget är i de här generationerna. Men typ politikerna kanske inte riktigt jobbar på samma tugg.
Nej, det är bara att kolla Luleälvdal. Liksom. Jokkmokk är en av Sveriges fattigaste kommuner. Och samtidigt så görs det enorma vinster där på den här vattenkraften där. Den är ju uppdämd hela Luleälvdal. Och det är en stor miljöpåverkan för alla som... Ja, renbetesmarker och allt möjligt som har blivit påverkade av det. Men det är så trist att vara bitter norrlänning. Men det är ju en verklighet liksom. Och det är kanske inte alla som känner till det. Men jag tror att många hade... Jag tror inte de förstår att det går att leva ett riktigt bra liv där uppe. Alltså att få en riktigt bra livskvalitet. Man har fina kontakter med vänner. Man ses, man hälsar på folk på gatan. Man är nära människor, man känner sig... sedd och trygg på något vis. Och du har fantastiskt mycket vacker natur runt dig där du kan göra allt möjligt. Och du kan även skapa fester, du kan skapa vad du vill. Det är bara det att du måste göra det själv. Du kan inte gå ut och konsumera allting.
Love on the Brain med Rihanna. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misaui och Mark Strömberg. Och vi står i studion tillsammans med dagens gäst, Johan Airijoki, som nu har langat upp guran. Och vi kommer få live musik alldeles strax. Men Johan, du har fått en fråga från en lyssnare.
Okay.
Jättefin fråga. Oklart om du kommer kunna svara direkt. Kan du inte det, då kan du få spara den till slutet. Men vilken är din vackraste textrad som han själv skrivit och varför?
Oj.
Fin fråga.
Ja, det var en fin fråga.
Vill du funta en stund eller?
Ja, jag får funta.
Eller vet du?
Jag kan funta lite.
Ja, men gör det. Vad kan du säga om den här låten som du ska spela för oss nu?
Den är ny. Jag skrev den nu i våras. Jag var ute i Ryssbält i Norrbotten, Bottenviken i en stuga där. Hade en låtskrivarvecka. Och så skrev jag den här låten och den handlar om att göra sig, visa sårbarhet som kar och söka efter kärlek.
Fint.
Den heter Får jag vara din kille?
Härligt. Mm. En varm applåd för, eller varm applåd, men spänn upp era öron och varsågoda.
Jag vill inte såra någon mer. Får jag vara din kille? Vill du vara min tjej?
Fantastiskt!
I've been looking for the perfect one.
Love Through the Computer med Gucci Mane och Justin Bieber. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Och vi hörde precis Johan Airijoki framföra en osläppt tune för oss. Det var helt fantastiskt, Johan.
Tack så mycket.
Tack så sjukt mycket, du.
Varsågod.
Hur kändes det att köra den där då? Osläppta.
Det känns bra. Fint att ta ut dem ur verkstaden och provköra dem lite.
Nu finns den i världen.
Ja, nu finns den i världen.
Har du kört den live på scen eller något?
Det har jag gjort. Jag har kört den nu live i Luleå och i Malmö som första låt på spelningen.
Okay,
gå upp själv och köra den här.
Vad heter det?
SMS:et fick vi ju. Frågan.
Nej, men Nej, men vi sparar på den lite till. Du fick en fråga från en lyssnare om vilken som är din vackraste textrad. Du får suga på den ett tag till. Jag tänker vi ska prata lite om din musik. Alltså, saker du skriver om. Om du skulle beskriva vad du liksom pratar om mest i din musik. Vad skulle du säga då?
Ja, alltså det brukar bli olika grejer jag utforskar i olika album. Det senaste albumet handlar väl mycket om mig och min ursprung och min släkt och mitt sammanhang på något vis. Jag försökte väl förstå mig själv lite. Ha mig själv som studieobjekt. Som det heter En blyg viol. Och sen är det ganska så här stöddiga texter så att det blir som en rolig krock mellan där. Men någonting som är återkommande är väl att de utspelar sig i där här uppe liksom i norra Sverige på något vis. Att de tar avstamp därifrån i varje fall. Men jag tänker att jag använder mig det på samma sätt som jag vet inte. Mobb Deep använder sig av Queens eller någonting. Eller Bob Marley använder sig av Jamaica. Eller det är svårt för mig att bottna i något annat.
Du sa att den här låten känns lite annorlunda mot tidigare också. Du pratade om att få vara liksom en mjuk kille som får.
Ja.
Som får. Men samtidigt så pratade du om att man imponerar. Du imponerar på tjejen här med en backside air.
Ja, precis.
Det är ju en väldigt typisk grabbig grej.
Ja, det är ju det.
Tjejen sitter på sidan och så får man vara killen aktiv och ska göra en jävla trick.
Ja, men det är ju det. Det är ju det vi gör. Vi säger, kolla på mig. Det där går ju som aldrig ur riktigt. Vi tuppar upp oss. Liksom, så här.
Vi är moderna män nu då. Hur ska vi imponera på tjejer 2019? Inte hålla på med en massa snowboard och trixa.
Nej, men vi kommer väl alltid göra det. Alltså, kommer det vara någon så här, är du någon så här medelklassintellektuell så kommer du väl hålla någon lång harang och impa på henne. Alltså, jag är en snowboardkille, kommer du göra en backside där. Alltså, vi kommer väl inte ifrån, behöver väl inte vara något fel. Man kan väl se någonting charmigt i det bara och sårbart i det också. Kolla vad, han är ju som ett litet barn egentligen.
Men kommer det komma en tid då män vill trixa genom att vara den bästa hemmafadern? Fattar ni vad jag menar? Alltså så här, nu, jag ska ta hand om alltihop. Gå du ut och röj. Du
eller trixa genom att bara... Eller trixa genom att bara luta sig tillbaka och låta tjejen vara den som spexar.
Som spexar.
Ja, precis.
Det skulle vara en fin också.
Nu får du ta scenen här, kan man säga då till hon.
Ja, precis. Vi... journalisten Erik Niva kommer från Malmberget. Känner ni varandra? Nu drog jag den här. Du, ja, kommer du därifrån? Känner du Lars-Erik?
Ja, precis.
Kommer från Norrland.
Nej, men jag har på känna att ni känner varandra.
Nej, men vi gör inte det faktiskt. Men vi har gemensamma vänner. Han är några år äldre än mig. Men jag lyssnade på hans sommarprat. Jag tyckte det var jättebra.
Och det är det jag vill komma in på lite grann. För han pratade om självmordsvågen under 90-talet. Och minnen från aulan i Välkommaskolan, gymnasieskola där.
Mm.
Stämmer det att du har en studio där?
Gunilla skolan, ja, men det är en annan skola, men den ligger där i Malmberget. Det är liksom, stängslet är på väg ner, så att den har inte länge kvar nu, för att den kommer bli rasområde, men vi har en replokal där.
Visst var det, det såg man i SVT-inslaget i Sverige, det var där ni var.
Jag har ju gått runt nu och sett ledsen ut i Malmberget i SVT P1, P3.
Nej, men
det är lugnt, det är bra. Det är väl bra att den historien berättas liksom. Och om jag kan göra det, så är det kanon liksom. Då gör jag det.
Men det han pratade om i sitt sommarprat där, vill du berätta lite om?
Ja, han berättade ju om en självmordsvåg som skedde på 90-talet. Och det var flera unga män som tog livet av sig där uppe. Och så kopplar han väl det också till någon sorts, att han kommer från ett akademiskt hem och de kom från ett arbetarhem.
Mm.
Och samtidigt att staden försvann, att de inte såg någon framtidsutsikt, kanske.
Den självmordsvågen har väl fortsatt nu också in på bland folk med samisk bakgrund fortfarande?
Ja, det finns väldigt olika. Jag vet inte, jag har hört också att det där inte riktigt stämmer, det här som vi har hört att renskötare tar liv av sig mer än en gemene man, att det inte stämmer inte riktigt med statistiken sådär.
Okay,
men det är klart,
det, som, ja,
det är ju ett problem. Folk tar, alltså jag känner ju, har ju känt personer som inte ville leva något mer. Och liksom, för mig är ju musik en ventil som jag kan använda mig av för att uttrycka känslor. Och jag vet att folk känner igen sig i saker jag gör och att det kanske kan öppna upp till någonting i bästa fall.
För det där är ju, alltså vi har ett hus upp utanför Storuman och vi har också mycket vänner som bor i Storuman. Och du vet, man passerar igenom där och så bara, våran kompis, ah, nej, men där, ja, men han uppe där, han tog ju bort sig och den tog ju bort sig och den har ju tagit, och det är som att, alltså det är en väldigt normaliserad grej. Men jag vet inte, jag ska inte sitta här och uttala mig heller, jag har inte fakta och statistik på grejer så.
Nej, men vi får väl gissa lite.
Jo, också. Men att det känns som ett resultat av det här med att men samhällen bara försvinner, de byggs inte upp utan de stagnerar, eller folk flyttar därifrån och det bara liksom.
Ja, bruksorten är ju liksom en värld i sig, den har ju sitt eget lilla ekosystem. Men liksom man måste ju komma ut, fine om man vill bo, det är kanon, men kom ut, stick ut, se världen, få lite perspektiv.
Ja, precis, och ha dina ventiler. Alltså, ja, jag tänker, du pratar om det. Har det alltid varit så för dig med musik? Alltså, har det alltid varit din go-to, här får jag uttrycka mig och få utlopp för mina?
Ja, först var det skrivande, tror jag. När jag var ännu yngre upptäckte jag det. Men sen var det musik. Och även jag kommer ihåg att gå på mellanstadiedisco, bara att jag tyckte det var häftigt och med musik, liksom.
Ah.
Tagen av det och dansa och allt sånt där.
Ja. Hur kommer det sig att det blev musik då?
Jag är ju liksom inte en skolad musiker. Det behöver man ju inte vara.
Ja, eller, vem fan är det?
Vem fan är det?
Vilka är det?
Ja, precis. Men jag gick en studiecirkel i Malmberget och lärde mig spela gura. Och sen bara, jag vet inte, jag tror vi tog någon spelning och så bara, fan, det här är ju, ja, ni vet ju, det är ju beroendeframkallande. Ja. Det är ju stark upplevelse. Och sen är det meditativt, det är liksom en fin plats att vara på i musiken, så man vill ju tillbaka dit.
Har du någon gång känt att du har behövt välja, alltså mellan musik och, men du sa innan till mig, vi presenterade dig i början som gruvarbetare. Alltså, har du känt att så här, men det kommer inte gå om jag är här uppe nu, utan jag...
Nej, men för några år sedan fattade jag beslutet att jag är musiker. Jag hade hållit på att spela musik ganska länge, men haft det som en sidan om hobby. Men sen bestämde mig, nej, jag är musiker. Jag kan ha andra jobb också, men det jag gör är att jag är musiker. Och sen dess har jag liksom inte bara skrivit och spelat, men arbetat också med det, för att kunna få det att växa och få göra nya grejer. Och på den resan har fler människor kommit in i min värld liksom, som hjälper mig och andra musiker. Och, ja, så att jag var på en arbetsintervju när hon, och så frågade hon mig så här, vad jag hade för drömmar i livet. Och då sa jag att jag ville ha tak över huvudet och mat i magen. Och det är väl en rimlig dröm. Det kan man ju få.
Det är en väldigt rimlig dröm.
Den är väldigt rimlig, men då, sen när jag gick hem så tänkte jag, fick inte jobbet heller, så gick jag och tänkte att fan, man borde ju kanske sikta lite högre. Är det någonting jag har mitt liv som jag brinner för liksom, men inte följer kanske fullt ut, då är det ju det här.
Mm.
Och det är ju ingen lätt väg att gå, men liksom, det man får... Det är värt det för mig.
Nu hamnar jag i att jag sjunker in i vad vi pratar om och jag släpper helt mitt övriga jobb.
Ja, som nu börjar du drömma dig bort.
Ja, det gör jag.
Vad vill jag vara?
Vad fan vill jag bli? Jag blir stor. Nej, men hörni, vet ni vad? Tiden går så sjukt fort. Mm. Ja, vi har liksom, vår timme är slut, Johan.
Oj.
Har du hunnit fundera fram en rad här nu?
Ja.
Någon som du tycker om?
En rad jag tycker om. Jag tycker om den här raden då. Och alla djupfrusna hjärtan, de ska snart tinas upp. De som hotade och skrek till dig bara låtsades vara tuff. En del gillar ju att skrämmas. Bara saker som de sa. Alla här, vi tycker om dig. Allting kommer att bli bra.
Fint. Det där får man ju då tänka lite på här nu. Varför tittar du på mig sådär?
Jag vill säga, jag håller med.
Ja, vi håller med.
Jag behövde inte säga någonting. Jag ville låta det sjunka in bara.
Ja. Johan, tack så sjukt mycket för att du kom hit.
Tack så sjukt mycket för att jag fick vara här med er.
Att du förgyllde med din musik och din visdom, får jag säga så.
Det får du.
The wisdom.
The wisdom.
Vart bär det hän härefter?
Nu bär det hän norrut, upp till Gällivare. Och liksom, det är väl det. Jag är med här nu, men jag är inte aktuell med någonting. Jag kommer försvinna nu ett tag.
Du ska chilla ner lite grann.
Jag ska chilla.
Det låter väldigt härligt. Mm. Vi önskar dig all lycka till med allt du ska göra.
Tack så mycket.
Tack, Johan.
Och, men vi är inte slut. Vi har liksom en timme kvar av härje. Vi ska flänga runt. Men det blir lite nyheter först. Då kommer vi tillbaka och ska köra Var det värt det och snacka skit och allt sånt där som jag och Mark Strömberg gör. Så ni får ta hand om er. Tills dess så hörs vi alldeles strax. Puss!
Det här är P3.
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Det är fullkomligen korrekt. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misau. Jag har en muffin i munnen. Och min kära Mark Strömberg, vad har du i munnen?
Också fullkomligt. Jag har en sur blå godis.
Yes! Vi är inne på sista timmen då vi brukar tappa det. Vi behöver socker, muffins, fika, chips, läsk, allt.
Ja.
Gott.
Ja, vi behöver allt.
Ja, men vi har haft Johan Airjoki här och vi fick live musik. Det var fantastiskt. Och vi har en timme kvar och vi ska köra Var det värt det. Vi ska läsa upp sms från er. För i första timmen så snackar ju vi om diverse hyss som man gjorde i skolan. Vi ska läsa upp det.
Ja.
Och ni som lyssnar nu, vad gjorde du i skolan som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Skriv in och berätta 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Eller mejla cleoip3@sr.se. Håll er kvar sista timmen, för annars kommer jag försvinna.
Nu jävlar gör vi kaos.
Nu blir det kaos. Puss! Ja, det är sista timmen, vår sista måndag som vi har i det här programmet.
Ja, det är det.
Ja. Man kan,
vi... Det ska inte vi snacka om, det är internt här.
Ja.
Vad har du mer här då?
Så här är det nu, vi ska köra Var det värt det? Och då händer ju lite allt möjligt i världen. Jag kommer fråga dig, Mark, vad tycker du, var det värt, var det inte värt?
Mm.
Yeah. Vi har en fängelseskandal i Vietnam. En 42-årig kvinna, hon är dömd till döden, sitter fängslad, ska dö. Helt enkelt. Hennes lösning på det problemet, jo, hon köper sperma för 19 000 svenska kronor av någon annan fånge eller någonting. Jag vet inte hur hon har lyckats få tag på det här. Hon ville göra sig själv gravid för att slippa sitt straff. Det lyckas hon med. Så att hon får någon spruta, skjuta upp det. Och hon kommer med största säkerhet få livstidsfängelse istället för dödsstraff.
Ja.
Vad säger vi om det här?
Kreativt.
Du gillar ju dem.
Ja, jag gillar de där kreativa lösningarna på tveksamma saker. Men det är ju roligt också att man tycker att direkt då det är lite, när det är ett sånt där ofött ofött foster med, ja, nej, då kommer man inte ta av hon.
Nej, precis.
Det är i olika länder när man har olika abortlagar.
Men undrar varför de, ja, precis, som tänker väl då...
Det är hemskare att göra, det är hemskare att döda någon som har
ett barn än
två dagar.
Då skulle du kunna föda barnet och sen blir det dödsstraff typ.
Ja, eller så tar de livet av en innan barnet ens är ett barn i magen. Ja,
ja, nej, men det kommer de ju absolut inte göra.
Nej.
Men
kreativt.
Ja, du tycker det är värt det. Jag tycker ju att det är hemskt för att det är ett barn som blir till som ändå inte kommer få ha sin mamma slash, alltså vad händer med den där ungen?
Ja.
Ganska sorgligt start på livet. På
ja, och det är ju roligt också att hon tycker att det är värdare att leva livstid i fängelse än att bara
ja, precis. Coola av. Varför vill du göra det?
Vad vet hon vad som kommer efter?
Man har ju hört att det är bättre på death row. Alltså hur man blir behandlad och sådär.
Oj,
att det
andra.
Är svinlyxigt.
De lägger på lite mer kruten, men du vet att det är slut snart.
Man får en sista fantastisk måltid.
Ja.
Man får ett fint rum, jag vet.
Ja, det. Exakt.
Okej, okay. Här har vi en ganska kul. Elliot, jag tycker du ska lyssna nu, min kära son som också sitter i rummet. Det här är ganska roligt. Vi har en irländsk kvinna som i juli ungefär, när vi ska se, nej, 2015 tror jag, det här, hela den här grejen började. Hon blev hemsökt av en pirat.
Oh.
Alltså Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean, mm-hmm. Det är alltså en sann historia om en pirat som ska ha funnits i tidernas begynnelse.
Och, lösbaserad.
Precis. Ja. Men Jack Teague kallas han för. Det finns då mycket berättelser om den här karaktären, den här piraten. Och han ska ha hemsökt henne i 6 månaders tid. Och hon beskrev det här som att de fick en stark relation till varandra. De blev kära i varandra och kom överens om att de skulle gifta sig med varandra. Mm. Så den här människan, den här kvinnan, hon driver det så långt att hon ska ha ett bröllop.
Ja.
Hon gifter sig med den här människan. Ja. Men jag tror att det här är då i UK, ska vi se. Man får ju inte gifta sig med de som inte lever.
Nej.
Nej. Så hon nu åker ut på international waters och gifter sig där det är andra lagar.
Också passande. Piratbröllop.
Exakt.
Oh.
De gifter sig. Hon heter nu då alltså Mrs. Teague. Det är det hon heter. Vad säger vi om det här med att gifta sig med en död pirat? Ett spöke som vi inte... Ja, vad vet jag. Hon kanske har blivit hemsökt. De kanske har fått en relation. Vad tycker du?
Jag tycker att det är underbart. Vet du, varje person måste hitta sin egen stig att gå på för att orka överleva. Så att säga, tänk vad mycket glädje det här har gett till henne nu. För att hon hittar den här grejen. Det här är min grej, det här är mitt helt eget. Jag driver på det här, jag är ambitiös. Jag styr upp en båt. Jag styr upp, jag kommer på en lösning. Ett litet hål i lagen som jag kan göra. Jag tycker det är jättefint.
Ja, jag tycker också det är jättefint. Och hon fick någon fråga. Var liksom, the government, vad har du fått för liksom reaktioner på det här? Hur kunde du ens få göra det? Typ? Då sa hon bara så, I haven't been challenged yet, Teague said. There was one government agent who asked me to explain my situation and I told him about my spirituality and our connection and he just accepted that.
Jag tror att de tänker också, ja, det här är en person, ja, så skönt. Vi kan bara, hon skadar ingen. Hon får ha sin värld här i sin bubbla. Det är bara ett
Låt
mindre
bara
jobb
köra.
För mig.
Ja.
Skuffa undan. Flytta över pappret till vänster i högen. Bocka av ett nytt.
Precis.
Jättefint.
Vi går vidare till den sista. Det här är ju ingen jätteny nyhet. Men någonting som jag tycker är typ det roligaste jag har hört i konstvärlden. Vår kära Banksy som bara gör coola sjuka grejer hela tiden. Sålde ju då alltså ett verk för 1,4 miljoner dollar på en auktion.
Förra året.
Där hade vi någon liten rik person som kände det här verket köper jag för 1,4 miljoner dollar. Och väldigt strax efteråt så självförstördes det här verket. Tavlan fanns liksom inte riktigt kvar. Ramen fanns kvar.
Precis. Han hade ju byggt in alltså en pappersstrimlare nere i ramen så att när, just när de klubbade igenom ramen. Det här är ju det är old news. Förlåt, det är old news.
Så det strimlades ut där och försvann.
Men...
Ja.
Hade någon, men.
Jo, nej, men jag ska då bara säga att det jag tycker är också väldigt kul med det här är då att folk, de som sålde, eller som jobbade på den här galleriet eller vad man ska säga, också fick lite panik och alla sa, oj herregud. Men också att det här verket har ökat så jävla mycket i värde efter att det själv förstördes.
Ja, därför att, och det stannade ju liksom på mitten. någonstans. Så det är inte hela skiten blev utstrimlad, utan det blev ju som ett ännu större verk av det.
Av hela grejen.
Ja, så att det finns ju både, alltså från båda sidorna, så jag tror att det är mer konstkritiker som vet bara, ja, det här var ju meningen. Och, det, och Banksy kan oftast, han är så radikal, lalalala, men han är egentligen bara en jävligt smart PR. Snubbe, så han vet att det här ökar i pris, och han gör det så att den åker exakt rätt av, så att det blir ett ännu snyggare verk av det, så ökar det i pris, och sen så kan han fortsätta att göra på. Det är ju inte, jag, han är ju inte så anarkist. Om man var lite anarkistisk så skulle han ju bara elda upp allt, så det inte fanns någonting kvar.
Ja, precis.
Men nu ökar han ju bara priset på den.
Exakt, men du tänker att han hade kunnat vara lite mer vågad typ, eller vadå?
Ja, man hade kunnat fjutta eld på allting, då hade inte varit någonting kvar. Alltså, då hade han inte fått pengar, nu finns det fortfarande liksom en pengasumma kvar.
Det hade ju varit roligare att den personen stod där och det absolut inte fanns någonting att kunna sälja vidare eller göra ett jävla piss av.
Ja, för det är inte anarkistiskt i sig i det här, eller uppviglande, utan det här är ju bara, det här är ju bara en stunt som man gör på vilken liksom specs-grej som helst.
Men man gillar, jag gillar ju som ändå tanken av att en väldigt rik person lägger, vaskar pengar. Men nu blev det ju inte riktigt som en vask.
Nej, han gör ju tvärtom. Han samlar ju på pengar. Jo, det, om han hade gått hela vägen. Det, idén med den var ju rolig, men han gör ju inte det hela vägen heller.
Men dissar du den här grejen?
Ja, jag dissar den.
Ja, okej. Okay. Ja, vi går vidare.
Den är fake.
Ja, det är som att han vill vara jävligt gata, underground och cool, men det här blir som ändå att han tjänar sjukt mycket pengar.
Ja, och han har gjort mycket saker som är så. Jag ska inte säga ens han nu, utan man vet ju nästan att det är ju dem.
Precis, det är som ett gäng förmodligen. Som
ja. Men det han, de går inte hela vägen. Det gör de inte. Det här är perfekt internetscrollgrej bara.
Mm.
Ja, inte värt det. Värt att gifta sig med ett spöke? Ja.
Vi tackar för dagens Var det värt det? Vi ska gå vidare till diverse olika marktopics alldeles strax, så häng kvar. Smartare med Estraden och Molly Sandén. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Vi har haft ett litet tema idag. Vi pratade om skolan och diverse olika regler och ramar och när man bröt dem och inte. Vi frågade er som lyssnar, vad gjorde du i skolan som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Ni som lyssnar får gärna fortsätta skicka in sms. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Vad har vi på tema skola, Mark?
Ja, men vet du, skola, vet du, det behandlas ju, det är ju ett vanligt ämne såklart, det är ju populärkultur. Och jag ska inte ens låtsas att jag ska lista de som är viktigast för ungdomar idag. Men alltså det finns ju en viss streamingtjänst här i världen nu har ju verkligen riktat in sig på tonåringar och yngre med en mängd jävla tv-serier som alla de betar av nu, som har gjort jättemycket avtryck, så de bara betar, alltså det är som en hel marknad för bara dem. Det är den här tjänsten gjort bra ju, och där finns det, men jag tänker lista de som liksom satt igång kanske hela den här vågen av just populärkultur och inriktade mot tonåringar. För att alltså efter krigstiden så var det ju ganska ett nytt begrepp fortfarande, att man börjar prata om att man är vuxen och man är barn, men också att man är någonstans mittemellan, när man är verkligen en ungdom, när man är liksom en tonåring, när man är mittemellan de här världarna, och kultur och underhållning som är riktat till just den här målgruppen. Det kom ju ganska förhållandevis sent ändå. En av de allra första som kom också i och med att amerikansk kultur började sprida sig inom film och tv och underhållning över hela världen var ju också John Hughes, som gjorde en mängd uppmärksammade och numera klassiska filmer. Bland annat vet jag väl de flesta då Breakfast Club på 80-talet, som riktade sig liksom det här tonårsupplevelsen. Man går high school och man ska börja college, eller man, hur är det att växa upp? Jag går igenom puberteten och det är så mycket problem. Jag får finna och nu är jag kär i någon och nu händer det saker nere här nere och dit och hit och dit och rösten förändras. Så ska jag vara när jag är vuxen? Nu ska jag kunna göra mina föräldrar stolta? Vem ska jag gifta mig när jag blir gammal? Och när ska jag få bil? Breakfast Club var en sån film. Ja, Pretty in Pink var det många som, den gillar jag fan nästan mer. Ferris Bueller's Day Off, kommer du ihåg den?
Nej.
Som bara går ut på att de skolkar och härjar ut och jag växer upp och vem ska göra min pappa stolt och allting. 16 Candles också, alla de här tonårsprofilerna blev ju kända i och med det, och är kända. Molly Ringwald, en av dem.
Stora Matthew förebilder Broderick för en hel generation.
Verkligen.
Ska jag säga.
En film som kom tidigare i år heter Booksmart, som är regisserad av en dam som heter Olivia Wilde. Huvudrollen spelas där av Beanie Feldstein, som också är skådespelaren Jonah Hills lilla syster. Jonah Hill blev ju också känd i en annan tonårsfilm som kom tidigare som heter Superbad. De går som och Jonah Hill gjorde ju sin regidebut tidigare i år med en film som heter Mid-90s, som handlar om unga skaterkillar som växer upp. Booksmart fick med. En film som kom förra året heter Lady Bird av Greta Gerwig, som också blev uppmärksammad som en så bra ungdomsfilm. Mm. Och som är Timothy Chalamet, som är som en tonårsidol. När vi växte upp, då fanns ju en radda filmer. Natta, jag vet att en av dina favoritfilmer var ju Save the Last Dance. Visst?
Ja, visst.
Och Bring It On, en cheerleaderfilm som har fått så jävla... Alltså, det kom ju också en radda med filmer där, American Pie och She's All
Tio
That.
Tio orsaker att hata dig
med Heath Ledger, numera avlidde Heath Ledger.
Ja,
klassiker, som också var så high school-filmer. Alltså, jag har ju velat gå i high school och college bara för att man har sett på de här filmerna.
Ja. Jag skulle vilja säga att en serie som känns väldigt nu på det här temat, det är ju 13 Reasons Why.
Ja.
13 orsaker varför... Alltså, jävligt bra serie. Tonårsserie liksom, men ta upp sjukt heavy ämnen.
Är det en serie som pratar om självmord?
Självmord, ja. Det handlar om en tjej som har tagit livet av sig, och så har hon spelat in 13 band med olika orsaker till varför det här skedde. Aha. Så varje avsnitt är ett band som är riktat till en viss person i serien. Yes. Liksom.
Fan vad fint, just det.
Och i slutet av varje avsnitt, eller i början tror jag det är, så står det så här, ja, men nummer man ska ringa till, organisationer man ska vända sig mot. Alltså, den är väldigt pedagogisk, serien, på något sätt. Och mycket work runt omkring, organisationer som jobbar med det, och jävligt bra. Mycket bra.
Grymt att kunna kombinera båda olika sakerna, för jag tänker att de skulle kunna fått mycket kritik också.
Jo.
För att de tar det och gör popkultur av det. Men
jag tror att det har nått en målgrupp på ett sätt som kanske inte det gör annars. Alltså, förstår du? Sånt där som bara florerar förbi. Ja, mår du dåligt? Hör av dig hit. Typ. Ja, absolut.
Ja,
nej.
Exakt.
Eller någon kurator som ska gå runt och preacha. Alltså, det är ett bra medel för att nå människor.
Det är det. Det karaktäriseras av den här uppväxten ju av att det är fyrverkerier åt alla håll.
Mm.
Du är ju både deformerad och svinglad, och det händer saker, och fan, det är så mycket första gånger grejer som sätter sådana avtryck på en ju. Första gången man ligger med någon, första gången man går ut med någon, kanske första gången man kör bil, första gången man gör det här och här, första gången man gör ditt och datt. Det är ju så mycket saker som man ska in, och fötterna växer snabbare än kroppen, och du vet, så är det.
Det där har jag förstått är ett manligt problem.
Ja, har jag snackat om det tidigare här? Alla går ut och ser ut som
men
stora
jag märker det på min son även, peak Elliot. Alltså, det här med att få stora fötter väldigt snabbt och kroppen hänger inte riktigt med.
Nej, exakt. Man är en meter lång men har fortfarande storlek 45 på skostorlek.
Eller vad brukar jag säga till dig när jag ska köpa skor till dig, du vet. Så hela tiden så tror jag att du fortfarande har skitsmå fötter. Du bara, du hänger ju inte med! Ja.
Morsan, cringe!
Ja, riktigt cringe.
Jaha, men min bästa skollåt är Crash Test Dummies, den gamla klassiken.
Just det.
När han berättar olika historier om folk som är med om traumatiska saker. Ja. En tjej som inte vågar klä om i omklädningsrummet med de andra tjejerna för att hon har stora konstiga fläckar över hela kroppen. Nej, det är jobbigt, du vet. Man har prickar över hela kroppen, vad ska man göra?
Ja.
Once there was this girl who... Kanye West, hans tre första album var ju också så skolinriktade. Att han var en college dropout, late registration och sen graduation som kom. Det var också för att han hade lite komplex, för att han var ju från en akademikerfamilj. Han var inte liksom från riktiga gatan i Chicago.
Yeah. Många rappare som har problem med det där, som inte är liksom gata, och så måste man skämmas över det hela karriären.
Ja, precis. Han har inte kunnat omfamna det förrän nu riktigt, när han gifte in sig i en rik familj och började med modedesigner.
Bad Behavior med Maybell. Du lyssnar på Cleo i P3. Tidigare så pratade vi om skolan. Vi frågade er som lyssnar, vad gjorde du i skolan som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Och då kan jag säga att på det här viset har ni svarat. När vi gick gymnasiet så hade de en tekniker. Hade man fuffens för sig när man satt framför skoldatorn så kunde man få sitt konto bannat. Vi tyckte inte det var okej, så vi gillrade en fälla för en av skolans tekniker. Dator med keylogger, så fick vi hans inloggning i systemet. Och vi gick in och låste alla teknikernas konton, samt så scrollade vi igenom elevlistan och låste konton för alla dryga och otrevliga människor. Det tog dem 3 dagar att få tillbaka kontrollen. Det var kul, åkte inte fast.
Bra där med teknik. Man använder tekniken mot dem.
Sjukt bra. Jättebra.
Det gillar vi. Bra. In och lura teknikerna, så är det. Ungdomarna, de kan inte...
En riktig schema, alltså.
Exakt. Här har vi till sms. Vi vände hela hemkunskapssalen upp och ner i 8:an, sprängde ägg i alla mikrovågsugnar, la deg i lärarens perm och sen sprang alla hem för dagen. Otroligt bra. Klassiskt. Kaosknep.
Åh, herregud. Hej, på högstadiet och gymnasiet hade vi såna där mat-, frukt- och gotteautomater där man betalade med mynt i olika valörer. Jag och polarna satte kludd eller tejp på ett tunt snöre och klistrade fast på myntet. Vi la in myntet i facket, klickade på vad vi skulle ha och betalade. Sen drog vi ut myntet igen. Sen var det bara att göra samma sak om och om igen. Ekonomiskt som tusan var det i alla fall. Tack för grymt program, MVH Cornelia. Tack, Cornelia.
Det är som en tecknad film när man knyter ett snarare runt, ja, att det ska funka.
Hassla automaten.
Det är så jävla sjukt.
Men varför är de så där enkelt utformade? Eller ja, var kanske. Ja, back de är in. Lite mer digital nu.
Det är därför vi inte har dem längre. Jag älskar dem där. Jag skulle vilja ha en sån där och fixa en riktig gammal vendingmaskin. Ja, och snurra runt med. Eller bara fylla den med olika konstiga grejer. Här, jag och mina polare brukade hänga i en lekpark och tjuvröka. Inom parentes, vi fick inte vara utanför skolgården för den delen. Såg man en lärare sprang man in på matbutiken där vi kände killen i kassan och gömde oss bakom någon hylla. Funkade varje gång. Det är bra, det är en del av grejen. Få tjuvröka när man vill.
Ja, precis.
Hoppa ut. Bra att de hade någon i matbutiken som höll dem om ryggen. Viktigt. Kan det också vara den personen som fixade ciggen åt dem?
Oh, ja. Kanske. Mm. I skolan hällde vi ut tvål innanför ytterdörrarna så att folk skulle halka. Riktigt kul då, men inte nu när man vet bättre. Hade ju kunnat gå riktigt illa. Det där känns också som en tecknad film prank.
Ja, och när folk hade så här skruvskåp också, när man hade så kodlås, då var det många, man gnuggade in den med så här vaselin så att man inte kunde... Man skulle skruva den där och så måste man inte... Skruva den åt ena sidan och så måste man hålla åt den för att kunna öppna den.
Aha.
Man ska så tvinga upp den där lilla spärren som öppnar upp sig. Men om man har vaselin på den där skruvgrejen, då kommer man aldrig få upp sitt jävla skåp. Sitter man där, flopp, flopp, flopp. Men du, gjorde det här olagligen någon gång? När de serverade i lunchen, att det var en tråkig maträtt för att få en rolig maträtt. Typ ärtshoppa i början och sen pannkakor. Då gick folk förbi och sket i ärtshoppan. Man tog pannkaka direkt.
Elliot, brukar ni få ärtshoppa i skolan? Nej, ingen. Vad får man inte längre i skolan?
De har märkt att det inte funkar kanske. De går direkt på pannkakan. Eller så gör de ju ärtpannkaka.
Ja, just det. Slå ihop det bara. Häll i dig i smeten. Ärtshoppan. Exakt. Fy fan, vad äckligt.
Fan, vi brukade också ta oss in i kemisalen för att hitta de här små burkarna med olika ämnen. Så här, ämnen. För att en av dem så fanns ju så här citronsyra ofta. Och det är ju det som man blandar i sockret på surt godis.
Mm-hmm.
Du gick in där och så ren citronsyra på. Där bränner du av tungan på fan en dutt bara.
Jag kan säga att någon hade varit i en kemisal på vår skola när, jag vet inte, jag hade en hemmafest när jag var kanske, ja, i tidigt tonår i alla fall. Någon kom in på den här festen, det eskalerade totalt. Det var 150 pers i vår lilla lägenhet, mamma var bortrest. Och efter den här festen så är det någon som har hällt ett medel i mikron, startat mikron. Grejen är att det typ blev någon mini-explosion i mikron och det där medlet rann som ner i panelen på väggarna. Så det där luktade i lägenheten. Långt efteråt. De fick liksom sanera hela skiten för att det skulle försvinna.
Var det någon rengöringsmedel, tror du?
Nej. Man tror att det måste ha varit någon slags, alltså något riktigt koncentrerat någon sån där syraaktig grej liksom.
Man tror att det var en
polisen var där och gjorde en utredning. Ja, men man, jag pratar typ om min mamma och alla andra vuxna som fick
panik. Tror du inte bara att de tog något ur skafferiet och hällde in?
Nej, det var för sjukt stank för att kunna ha varit det. Alltså typ, vad heter det här? Ammoniak.
Ja.
Det måste ha varit något sånt där.
Kattpisspulver.
Ja, jag vet inte. Hemskt i alla fall. Hörrni, vad gjorde du i skolan som man inte fick göra? Var du en lawbreaker eller höll du dig på mattan? Ni har fortfarande en liten stund på er att smsa in till oss på 72250. Skriv P3, gör sedan ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Goodbyes med Post Malone och Young Thug. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig och Mark.
Hej.
Jaha, var ni skötsamma i skolan eller var ni inte? Nu ska vi få höra. Så här säger Frida. Fuskade hela högstadiet. Förstår inte att jag faktiskt lärt mig någonting. Kompisen läste in svaren på en ljudfil som vi spred och sen lyssnade på i varsin MP3 under proven.
Oj!
Sen smet vi in i lärarrummet ett par gånger och kopierade facit. Vi slutade högstadiet 2007, så det är inte allt för länge sedan. Skäms.
Det är också en bra. Man spelar in det på där, jag har hört förut. Man spelar in det på en MP3-spelare. Ja. Och sitter och lyssnar på det. Så jävla, det är jättebra ju. Om man nu får högtalare. Ja, hur gör man? Och här har vi till sms. När jag gick aktiekunskap på gymnasiet och vi skulle ha ett prov, så hade ingen en miniräknare med sig. Läraren sa då, men ni kan väl använda era mobiler? Ni kan ju inte direkt ringa någon. Tror du inte att alla fick MVG på provet? Det var 5 år sedan. Kan tillägga att alla vi elever kollade på varandra och trodde att han var ironisk.
Ja, han visste typ ingenting.
Han visste inte att det fanns sms.
Det går inte att ringa på honom där precis.
Nej. Nej, genialt. Bra. Alla sitter och smsar med varandra. Oj, 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 vad de knappar mycket.
Hej, jag har skött mig ganska bra i skolan, men tänkte att jag kunde berätta om något som hände på min skola. Detta är en internatskola där man bor. Man vistas alltså på skolan 24 timmar om dygnet. En morgon samlades vi i klassrummet och fick höra om att det inträffat något under helgen som varit. På skolan finns ett personalrum med extra resursassistenter som hjälper några av eleverna under helgerna med läxläsning, aktiviteter och så vidare. Under helgen som varit hade några av eleverna gått dit mitt i natten och markerat personalrummet med diverse möbler så att assistenterna inte kunde komma ut. Som tur var hände inget mer, men tänk om det hade börjat brinna och så vidare. Eleverna blev avstängda från skolan. Tack för ett superprogram, tjejen i Småland.
Ja, nu fattar jag. Barrikaderat.
Ja, vad sa jag?
Nej, men hon hade skrivit markerat. Alltså byggt upp, stängt in.
De som stängde inte kunde in komma dem.
Ut, med möbler, ja.
Ja, det var ju ganska som ändå grovt på något sätt.
Ja.
Det, precis, det hade kunnat hända lite vad som helst. Nu börjar jag direkt tänka på Ondskan såklart.
Oj, ja, filmen. Ja. Det är våran koppling till internatskolor.
Ja, det är våran enda. Nej, men där gör de ju en massa pranks.
Där är de ju värda att bli barrikaderade och uppeldade.
Jo, precis. Ja. Lite.
Usch. Här sms. På min
lågstadieskola. Nu är det någon som är att klicka här. Och då klicka. Försvinner allting.
På min lågstadieskola fick man inte springa i korridoren. Jag gjorde det ändå. Och en gång sprang jag in i en dörr. Jag har kvar ärret idag.
Nej, men gud.
Krongchi fick du.
Spring inte i skolan.
Hade du sådana saker som ofta har i amerikanska filmer att man måste ha ett hall pass för att ens få gå ut i korridoren för att du får gå och pissa på...
Vadå?
Få gå ut, att man liksom måste ha tillåtelse, att man hade också en korridorvakt som satt där ute.
Nej.
Det har vi sett i många filmer.
Nej, det har vi inte.
Det.
Det hade vi inte. Hej, här har ni tagit upp min paradgren. Jag har många bus och tricks jag kan dela med mig av, men här kommer några. Om du snusar och läraren tvingar dig spotta ut på lektion, stoppa då i 2 stycken innan. Sen lägger du ut den ena bara.
Ja, smart Natta. Gjorde du den där?
Jag fattar.
Ja, man tog in 2 snus samtidigt och så sa ta ut snusen.
Ja, då har man 2 man har kvar. Ja. Snyggt. Gipsad arm är grymt bra för fusk på prov. Inte för att man ska bryta armen, men klistra fast en fusklapp på insidan av gipset och vira ett bandage runt. Ja, classic. Den är smart. Sist men inte minst, viktigast när man busar på skolan är att neka helt i sten. Finns oftast inte nog med bevis för att sätta dit dig ändå. Tack för ett grymt program, Jocke.
Just det. Jocke, han jobbar alltså idag som försvarsadvokat.
Ja, precis.
Lär sig alla vinklar och vrår.
Ja, och vi får väl förtydliga att vi inte uppmanar till att fuska, men jag tycker det är att det finns något roligt med det här när vi ser filmer. Till exempel helikopterrånet som gick på SVT Play precis.
Just.
Där, det är ändå så sjukt, de har ju snott enormous amount av pengar och det är väl inte kanske bra, men det finns någonting som man blir lite fascinerad när folk lägger ner så mycket tid och energi på någonting och lyckas med det. Det finns någon fascination kring det, tycker jag.
Ja, bara för att det handlar om kreativitet och handlar om att ta ut svängarna. Och vi behöver inte uppmana till att fuska, men vi kan uppmana till att busa och vara kreativa och skapa saker.
Uppmana till kreativitet och skapande och att tänka utanför boxen. Och det måste jag säga att det är det vi håller på med.
Pionjärerna, de töjer på gränserna. Det är där vi måste vara. Det är människans jävla uppgift
på jorden. Och jag tycker att det i sig uppmanas det till allt för sällan. Vi uppmanas snarare att hela tiden vara i någon slags mall.
Just det.
Som jag skulle säga att både du och jag är lite skeptiska till. Så sådana är vi.
Exakt. Här har vi också då en framtida Nobelpristagare. På gymnasiet så sköt vi raketer i korridoren när vi hade svenska. Sen sprang vi in i klassrummet och satte oss ner igen och låtsade som inget. Varpå en annan lärare kom in och säger att två elever skjuter raketer och våran lärare springer ut för att kolla. Där sitter vi avskarvar när hon kommer in igen. Och så kanske de har hunnit kolla. Då har de hunnit dela med sig av info och fusk till proven, så gör de så. Man gillar, det är sådär som maronare gör när man ska göra en stöt på typ en bank. Och så sätter man sätter man en eld på andra sidan stan på typ en motorcykel mitt på vägen, då dras polisen dit, så drar man och gör sin stöd, sen kommer man tillbaka. If I could, I wouldn't want you.
Break My Broken Heart med Winona Oak. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Och vi har liksom kommit till slutet av våra timmar.
Exakt.
Men vi har några sms till att läsa upp. Vi pratade om skolan, hur man var i skolan om man var en buse och vad man då gjorde. Vi skiftade lås på alla dörrarna på internatet innan sommarlovet. Så när de nya ettorna började passa inte nycklarna som de blev tilldelade. Vaktmästaren fick åka och skaffa nya låskolvar. Daniel i Skåne.
Bang. Ja, det här kommer jag ihåg. När jag var liten så fick man 4 kronor i pant för de stora flaskorna. Vi tog ett snöre i korken och pantade samma flaska 100 gånger. Tanten i kassan sa inte ett ljud. Ändå såg hon att vi bara hade en halvfull påse med oss, med vänlighet. Ugglan.
Kul. Hej, jag heter Martin och är 15 år. Jag och mina kompisar saboterade skolans wifi, vilket gjorde att det blev lek på lektionen eftersom att min skolas undervisning sker på en individuell dator. PS, grymt program, lyssna varje dag och glöm inte att lyssna på Mark imorgon.
Oj! Wee! Imorgon kväll.
Äntligen fick vi det sagt.
Ja, äntligen.
Imorgon kväll klockan 7. Då kör
imorgon klockan 7 har jag mitt rockprogram som vanligt.
Det ska inte glömmas bort. Men hör ni era prankare där ute?
Ja, håll er i skinnet för fan. Man ska inte hålla på. Var snäll med lärarna och skolan. Det är faktiskt det offentliga lokalen.
Ska ni pranka med måtta?
Pranka med hyfs.
Men var kreativa, kom ihåg
det. Säg förlåt, ni kan vara kreativa sen. Ja,
just det. Ja, precis. Hörrni, så är det på den fronten. Alltså, tack så sjukt mycket för idag som vanligt. Tack för att ni lyssnar, för att ni skriver och för att ni ger oss kärlek. Vi ska lämna över till P3 Nyheter och sen börja fara i P3. Och vet ni vad? Imorgon blir det mer livemusik med min fantastiska vän Ayla som kommer hit och ska sidekicka med mig hela dagen.
Tack Elliot för att du har varit här idag och hängt med oss.
Tack Maja, tack för idag. Puss, puss.
Det här är P3.